بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Nu som ni vet så börjar vi närma oss månaden Ramadan och eftersom vi ska ha ett helt seminarium imorgon vid Nilay Ta'ala om Ramadan så tänkte jag inte prata om dygden av Ramadan och bestämmelser som har med Ramadan att göra utan jag tänkte prata om en annan sak som man kan utnyttja under Ramadan. Och Ramadan som ni känner till är månaden utav fasta och att man ber Taraweeh och att man ger välgörenhet och man läser Koranen och träffar släktingar och så vidare. Men en av de sakerna som sker under Ramadan är att shayatin kedjas fast. Det vill säga att det finns inte lika mycket ondska. Och av den anledningen så är det mycket lättare att göra dawa under Ramadan. Och det är lättare att nå ut till folk under Ramadan. Så jag tänkte prata den här lektionen om de olika dygderna det finns för att göra dawa. Och lite konkreta exempel om hur man kan göra dawa. Gällande dawans dygd och de fördelarna som finns med att göra dawa. Så att göra dawa och sprida islams budskap har en otroligt hög position i islam. Den högsta positionen en människa kan ha i det här livet är att man är en profet eller ett sändebud. Och det är de som Allah subhanahu wa ta'ala valde ut att göra, ha den här positionen. Men deras uppgift och deras jobb i detta liv var i sin tur att kalla till monoteism och kalla till islam. Och den personen som gör dawa, han går i deras fotspår. Allah azza wa jalla har sagt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Och vi har sänt till varje nation ett sändebud för att förkunna, dyrka Allah och hålla borta från de falska gudarna. Så varje sändebud sändes med att göra dawa. Och den som går på deras väg och gör dawa, han har blivit en arvtagare till dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Al-ulama warathatul anbiya, att de lärda är profeternas arvtagare. Så de som har kunskap och tagit del utav profeternas kunskap och sprider vidare den, de har blivit deras arvtagare. Men om de lärda i sig inte kallar till religionen utan döljer det de har gjort, då har de inte stått för sin uppgift. Som Allah azza wa jalla säger: Wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumuna. När vi tog pakten från de som fick boken att ni ska förkunna budskapet och inte dölja det. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Att det de istället gjorde, de som tidigare fick boken och de som tidigare var lärda, att de stängde iväg boken bakom sin rygg och köpte andra saker för ett billigt pris. De sålde den för ett billigt pris. Vilken dålig sak det var de sålde. Så när de lärda i sig inte gör dawa, så har de inte stått för sin egen uppgift. Så den som verkligen följer profeternas spår, det är den som först och främst har kunskap och sen den som gör dawa. Så om man gör dawa i enlighet med kunskap, så färdas man på profeternas väg och man gör samma uppgift som profeterna brukade göra. En annan sak som tyder på hur bra det är att göra dawa är versen då Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Vem talar ett skönare tal än den som kallar till Allah och gör goda handlingar och säger att jag är en av muslimerna? Och det har rapporterats av Hassan al-Basri, en av de lärda från Tabi'in som hade träffat 500 av sahaba, sa om den här versen att den som kallar till Allah och den som gör dawa, han sa: det här är den kära hos Allah, den som Allah håller kär. Och den som står Allah nära, och det är hans främsta och bästa skapelse, det är den som Allah älskar mest. Så den som gör dawa och kallar till Allah och gör goda handlingar samtidigt som han säger att han är muslim, så som Hassan al-Basri sa, han är bland de som står Allah närmast och bland de som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Så om vi verkligen vill nå upp till den här statusen och bli bland de som talar bäst tal och gör bäst handlingar och så vidare, så ska man göra dawa och sysselsätta sig med det här. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även sagt: Men dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. En hadith berättar utav Ibn Mas'ud i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som kallar till gott kommer att få samma belöning som den som handlar i enlighet med det han har gjort. Och en annan hadith berättar av Abu Huraira, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: men da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Det vill säga att den som kallar till vägledning kommer att få samma belöning som den som handlar i enlighet med den här vägledningen, utan att någon av dem kommer få mindre belöning. Den som handlar i enlighet med det, eller den som kallar till det, får inte mindre belöning, utan båda får lika mycket belöning för det han gör. Och samma sak, den som kallar till villfarelse kommer att få samma synd som den som gör villfarelsen utan att få mindre, bli av med någon synd. Så tänk er själv bara, om man lär till exempel en person att när man nämner profeten sallallahu alaihi wasallams namn, att man ska säga sallallahu alaihi wasallam. Man lär en person det, och han fortsätter att säga det här under 40 års tid, 50 års tid, tills han dör. Och så som ni känner till, men sallallahu alaihi wahida, sallallahu alaihi biha ashra, att den som gör salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam en gång, så gör Allah subhanahu wa ta'ala 10 gånger för den personen. Det vill säga, den som säger sallallahu alaihi wasallam, så kommer Allah nämna den här personen hos sina änglar 10 gånger om. Så tänker, om man lär en person att säga en sån här sak, bara att säga sallallahu alaihi wasallam, han fortsätter att säga det i 50 års tid, så för varje gång han säger den här grejen så får han belöning. Och det här håller på hela livet. Så hur är det då om man lär 10 personer eller 100 personer och så vidare? Samma sak att lära en person att läsa surat al-Fatiha. Varje gång han läser den, varje dag, 17 gånger om dagen, 17 gånger per dag minst. Om man lär honom läsa Fatiha och han fortsätter att läsa det här under 10, 20, 30, 40 år, så får man belöning för varje gång han läser surat al-Fatiha. Och hur ska det då vara om man lär en person tawhid och rätt aqida? Kommer man inte få ännu mer belöning? För alla handlingar är baserade på att man har rätt aqida. Och har man rätt aqida, så gör man andra goda handlingar. Så att lära en person att ha rätt aqida och rätt förståelse av asma och sifat, och att man ändå ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer man få belöning för alla de handlingar han gör efter. För alla handlingar en tjänare gör är i enlighet med detta aqida. Så att kalla en person till att han blir muslim till exempel, så får han belöning för alla de handlingar han gör senare i sitt liv. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith just om att kalla en person till att bli muslim: fa wallahi la in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayru laka min humri ni'am. Att förvid Allah, ja, hallå, funkar det? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: för vid Allah, om Allah vägleder genom dig en person, så är det bättre för dig än att få röda kameler, vilket var det finaste araberna kunde ha på den tiden. Så att vägleda en person till islam är bättre än det finaste man kan få i det här livet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith att när en människa dör, så slutar alla hans handlingar, upphör alla hans handlingar, förutom 3 saker. Det första är att man har gett utav välgörenhet som fortsätter att ge sina frukter. Det vill säga, man har byggt en moské och gång på gång varje dag så går folk och ber i den. Ja, nu funkar den på. Jag ska. Bismillah. Bismillah.
Det fungerar nu, va?
Ja, så det första belöningen är att om man ger sadaqa, så fortsätter att ge sina frukter. Till exempel, man bygger en moské eller man gräver en brunn, eller man gör någonting för fattiga, som fortsätter att ge sina frukter, eller man hjälper till med dawa eller liknande, så fortsätter att ge sina frukter, så får man belöning för varje gång den här grejen används. Andra grejen som profeten Hassan nämnde i hadithen är att man har ett rättfärdigt barn som gör dua för den. Och tredje saken är kunskap som folk drar nytta av. Alltså efter att man har gjort dawa, efter man har spridit någonting. Man till exempel har lärt en person att säga en form av dhikr till exempel. Varje gång han säger det så fortsätter man få nytta av det i sitt nästa liv. Så om man verkligen vill investera för sitt nästa liv och fortsätta att få belöning i det nästa livet, så ska man göra, det ena är att man får barn och det är en sak som ligger i Allahs händer, men just om man vill investera saker som man kan göra nu dagligen varje dag, så är det väldigt viktigt att man ger sadaka till saker och ting som utnyttjas dagligen, till exempel saker som har med dawa att göra, eller att man sprider islamisk kunskap och gör dawa på något sätt. Det här är kunskap som kommer finnas kvar efter man är död. Allah azza wa jalla säger: "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Vi skriver ner det de har kommit med och deras spår. Och en av de lärdas förklaring till den här versen är att det här handlar om människans nästa liv. Det vill säga belöningen som fortsätter att komma för saker och ting man har gjort i det här livet till det nästa livet. Det vill säga till exempel att man har spridit kunskap eller liknande. Så de lärda brukar nämna att människan får belöning för två sorters liv. Det här livet och de handlingar som vi gör dagligen genom att vi ber, genom att vi fastar och så vidare. Det här får man belöning för. Och sen det som vi har satsats och investerat för nästa liv. Det får man också belöning för. Så den som är väldigt intelligent, han är den som investerar för sitt nästa liv redan nu. Och vet att i det här livet så lever vi kanske bara 70, 80 år eller 60 år eller kortare eller längre. Men om vi vill fortsätta att få ajr fram till domedagen, så gör vi handlingar som kanske ska kunna existera i 100 år framöver. Den som är verkligen intelligent är den som satsar för att kunna fortsätta att få belöning efter det här livet. Och tänk er själv att man ligger där alldeles ensam i sin grav och det är helt mörkt runt omkring en. Och man önskar bara att man skulle kunna be två rakaat till Allah subhanahu wa ta'ala. Men man har investerat. Så det fortsätter att komma belöning flera år efter man har dött. För att man har just spridit och man har kallat till Allah azza wa jalla. Man har kallat ur dawa. Så belöningen fortsätter att komma. Tänk dig vilket stort behov man har. Det kanske är så att just när man ligger och de handlingar man lyckades göra, eftersom man har syndat så pass mycket och man har gjort så pass lite goda handlingar, så kanske det är så att just de handlingar man lyckades göra i det här livet inte skulle vara tillräckligt för att vågskålen skulle bli tung. Det vill säga att man skulle komma till helvetet om just de handlingarna skulle vägas. Men eftersom man har gjort andra handlingar som fortsätter att rulla in dagligen, så får man belöning för det. Tänk bara till exempel Imam al-Bukhari som skrev Jami Sahih, och varje dag sen 1200 år tillbaka så får folk belöning för varje hadith som han har lyckats rapportera vidare. Tänk dig sen 1200 år och fram till domedagen, bidnillahi ta'ala, så kommer den här boken att finnas kvar. Eller i alla fall nära inte domedagen. Och fram tills dess så kommer han fortsätta att få ajr. Han investerade för det nästa livet. Och det fanns samtidigt kanske folk som gick till samma moské som honom och bad bredvid honom. Men det enda belöningen de fick ut, det var deras bön och fasta, vilket är bra i sig. Men idag är ingen som vet vilka de var. Och de får ingen belöning för det de gjorde idag. Så de fick bara belöning för det de gjorde då. Och Imam al-Bukhari fick belöning för sin bön och fasta och zakat. Och han får belöning än idag för kunskapen han investerade till för nästa liv. När man förstår alla de här dygderna och vilken position dawa har i islam, så känner man, om man är en sant troende, man känner sig väldigt uppmanad och manad till att man vill göra dawa och man vill sprida islams budskap. Samtidigt så är det viktigt att man ska känna till en annan sak. När man studerar islam generellt, så ska man lära sig saker som man blir förmanad av, uppmanad att göra goda handlingar, och man ska samtidigt lära sig saker som varningar. För att Koranen är som Allah azza har beskrivit den, methani, det vill säga att det finns targhib och tarhib. Det finns uppmaningar och det finns förbud. Så på samma sätt som det är otrolig belöning att kalla till Allahs subhanahu wa ta'alas religion och göra da'wa, så är det en otrolig synd att tala om Allahs subhanahu wa ta'ala eller om hans religion utan kunskap. Allahs subhanahu wa ta'ala har sagt: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah sa till sin profet, säg, min herre har endast förbjudit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Att Allah har förbjudit stora dåliga synder, det som är öppet och det som är dolt, والإثم والبغي, och andra synder samt överträdelser som man inte gör i rätta, och att man ska begå polyteism, och utöver det att man ska tala om Allah subhanahu wa ta'ala om någonting som man inte känner till. Så att tala om Allah subhanahu wa ta'ala och om hans religion om någonting man inte känner till är en av de värsta synderna man kan göra. Allah azza wa jalla säger i en annan vers: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Säg inte om de sakerna som era tungor ljuger om att det här är halal och det här är haram, för att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. De som ljuger om Allah kommer aldrig bli framgångsrika. De lever ett kort tid i det här livet och därefter får de ett smärtsamt straff. Det vill säga, att tala om Allahs och dess religion och säga att det här är halal till exempel, fastän det är haram. Eller säga att det här är haram, fastän det är halal. Utan att man har kunskap om det man har talat om, är en otrolig synd. För att det är som att man har ljugit om Allah. Man har sagt att Allah har gjort det här halal, eller Allah har gjort det här haram, utan att man har kunskap. Som Allahs och dess religion säger, مَتَعُونَ قَلِيلٌ وَلَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. De kommer leva ett kort tid i det här livet och därefter får de ett smärtsamt straff. Så tala om Allahs och dess religion och tala om Allahs subhanahu wa ta'ala eller om hans profet om någonting man inte har kunskap om är otroligt farligt. Hur ska man då förstå de här två sakerna? Hur ska man då förstå att samtidigt som det är jätteuppmanat att göra da'wa och det är jätteförbjudet att tala utan kunskap, hur ska man kunna ena mellan dessa två saker? Det är att man gör da'wa, men man talar bara om det man har kunskap om. Man sprider vidare det man har kunskap om. Man har lärt sig en hadith, man sprider vidare den. Som profeten Hassan har sagt, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَ. Sprid vidare från mig, om det så bara skulle vara en vers. Så man talar om det man vet och ingenting mer. Och man har lärt sig att det här är halal eller det här är haram på grund av de här bevisen, eller för man har hört ulema säga det och så vidare, då sprider man vidare det och man kommer inte med egna förklaringar eller liknande. Och därför skulle man kunna säga att när man gör da'wa och sprider vidare Allahs och dess religion, så kan det vara olika nivåer. Människorna är på olika nivåer. Det finns de som är de stora lärda, de som har ulema. De kan göra da'wa som inte vanliga människor kan göra. Till exempel, de kan skriva böcker, de kan ge fatwa om de här stora angelägenheterna, de stora fatwa som händer i den muslimska världen till exempel. De kan debattera med folk från andra religioner eller folk som är från andra sekter eller liknande och andra saker. Man kan alltså göra mer saker än bara vad en vanlig muslim kan göra. Och svara på andras shubahat, andras tvivel och så vidare. Sen under ulema så finns det studenter. De som kanske inte har studerat jättelänge, men de har ändå studerat islam under några års tid och så vidare. Och har en grundläggande kunskap. De kan till exempel kanske hålla lektioner, föreläsningar. De kan starta hemsidor och så vidare. Vi frågade till exempel Sheikh Ubayd al-Jabri, som är en av ulema som bor i Medina, om när det är lämpligt för en person att starta upp en hemsida om islam. Så sa han att det är först lämpligt om man har studerat islamisk kunskap ett bra tag, som man har grundläggande kunskap i islam. Och det är inte vem som helst kan starta upp en hemsida om islam, för det krävs att man ska veta vad som ska läggas upp, hur det läggs upp, till vem det läggs upp och så vidare. Så det är inte vem som helst som bara kan starta upp en islamisk hemsida, och det är inte vem som helst ska sätta sig och undervisa böcker och så vidare, utan man ska åtminstone ha kanske studerat på ett islamiskt universitet eller hos ulama eller liknande. Sen finns det olika saker som varje muslim kan göra. Det behöver inte vara så att man är alim eller att man har studerat under lång tid för att man ska kunna hjälpa till att göra da'wa. Där det finns saker och ting som varenda muslim kan hjälpa till med att göra. Och det är det vi kommer att prata om i den här lektionen lite senare. om vilka punkter varje muslim kan göra för att sprida den här, sprida Allahs subhanahu wa ta'alas religion. En sak som är viktig att känna till gällande dawa, att det finns två stycken huvudsätt man kan göra dawa på. Dels gemensam dawa, där flera muslimska bröder och systrar till exempel samarbetar för att göra dawa, och dels enskild dawa. Och båda har sina fördelar och nackdelar i sig. När man gör en gemensam dawa, till exempel att det är flera bröder som samarbetar för att göra dawa tillsammans, eller systrar eller liknande, då kan man oftast göra lite större projekt. Till exempel man startar upp konferenser, man trycker böcker, man organiserar olika saker och ting som för att kunna sprida, man startar upp en moské eller liknande. Det är svårt att kunna göra en helt sån här sak själv. Att starta upp en moské och fixa en hel konferens helt för sig själv och så vidare. Man behöver vara flera bröder eller systrar som samarbetar för att kunna göra den här saken. Men, och samtidigt, när det ska vara en sorts organiserad dawa, så bör de som håller i dawan i sig ha studerat. De som kanske är chefen för, eller de som har ansvaret för en dawa-organisation eller liknande, de bör ha studerat kunskap. För annars kommer det komma så att man stöter på fullt med situationer som man inte vet hur man ska handskas rent islamiskt sett. Vad är det islam säger att man ska göra i det här och det här situationen? Och vi pratade med en av ulema i Medina, Sheikh Mohammed bin Hadi. Han sa att personer som gör en organiserad dawa tillsammans utan att det är någon som har studerat, så kommer det till slut leda till en av två saker. Antingen att de blir förvirrade och kommer göra saker och ting som är inte i enlighet med islam. Kanske börja ställa med på tv-debatter och börja göra olika stora saker som egentligen över deras huvud. Eller så kommer det leda till splittring. För att vissa tycker si och vissa tycker så. Och de kan inte gå tillbaka till vad islam egentligen säger i den här frågan. Utan det går bara tillbaka till att olika personer har olika tankar, tankesätt hur man ska göra saker och ting. Så om det inte är styrt en organiserad dawa och inte styrt av folk som har studerat islam och suttit med ulema och studerat hos dem, så kommer det antingen leda till att folk blir förvirrade och talar om Allahs religion utan kunskap, eller att de kommer bli splittrade sinsemellan. Och i sin tur, när studenter håller en dawa som är organiserad under en islamisk organisation eller en markaz eller en moské eller liknande, så bör de, trots att de har studerat, när det kommer stora situationer, bör de i sin tur gå tillbaka till ulema, de som har studerat en längre tid om islam. Allah azza wa jalla säger: "Fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun." Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och Allah azza wa jalla har sagt en annan vers: "Wa idha ja'ahum amrun min al-amni wa al-khawfi adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Att när det kommer en angelägenhet till dem som handlar om säkerhet eller rädsla, så sprider de det vidare. Om de bara hade fört det tillbaka till sändebudet eller de som har anförtrots makt, eller vad man ska säga, de som har de som styr för dem eller liknande, vilket är de lärda, då skulle de känna till hur man ska lösa den här situationen, skulle man kunna översätta det så. Det vill säga att om det kommer stora situationer som inte folk känner till, om man har en dawa-organisation eller liknande, så är det viktigt att man går tillbaka till ulema och frågar om fatawa. Och det här är någonting man alltid måste göra. Och om man ska till exempel ta en stor hemsida och det sker stora saker, till exempel en grej som Uppdrag granskning, den här saken, det var en stor sak som hände i media. Hur ska man som en dawa-organisation eller så vidare förhålla sig i den här situationen? Ska man ställa upp på tv-debatter? Ska man vara tyst? Ska man prata? Ska man skriva böcker? Vad ska man göra? Det kan vara förvirrande att känna till hur man själv ska hantera en sån situation. Därför är det viktigt att man går tillbaka till ulema i sig, som har studerat under en längre tid om islam. Och som sagt, de här två sätten att göra dawa på, antingen organiserat eller enskilt, det har sina olika fördelar. Till exempel när man gör en organiserad dawa, så har det sin fördel att man kan just göra lite större projekt. Ensam kanske man inte kan hyra en så här Kista träff och hålla. Lektioner måste faktureras av hyra, och man måste fixa folk som kan hålla allting, och det ska spelas in och sändas och så vidare. Det måste vara flera personer som kan hjälpa till. Så att man kan göra större projekt, man kan starta konferenser, man kan trycka böcker, man kan göra så vidare. Men samtidigt, enskild dawa har sina fördelar också. Och det är oftast att man kan nå ut till folk bättre om man pratar enskilt med folk. Att prata på en föreläsning, särskilt om det är för icke-muslimer framför 100-200 personer, så är det ofta svårt att någon kanske blir muslim, särskilt i Sverige som ett individualistiskt land. Sverige är inget sånt land till exempel som i andra länder man kommer och pratar framför en hel by och så blir hela byn muslimer på en gång. Sverige är mer att man behöver någon som man ska kunna sitta och diskutera och debattera med under en lång tid innan en person blir muslim eller praktiserande. Så att genom att man gör enskild dawa och man pratar själv med personer, med släktingar eller kompisar och så vidare, så kan man oftast få en bättre effekt. Men man kan inte göra lika mycket. Så båda sakerna behövs. Man behöver båda grejerna. Det måste finnas en sorts organiserad dawa på en plats i en stad. Och det måste finnas enskild dawa också. För att de personer som kanske håller föreläsningar till exempel, de kan inte kalla andra personer kanske också till att komma på föreläsning. Utan det får de vanliga personer som går på föreläsningar får kalla andra personer att komma dit. De kanske kan stå för att hålla föreläsningen, men andra personer får göra reklam för den i sin tur. Det finns olika saker man ska tänka på när man gör dawa. Jag tänkte ta upp ungefär 10 punkter som man ska tänka på när man kallar andra personer till islam. Och vi har känt till tidigare i början från föreläsningen vilken otrolig belöning det finns att göra dawa. Att man kan få belöning för varje gång en person gör någonting fram till domedagen. Det första och viktigaste grejen man ska tänka på, att man gör det här för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Man har ikhlas. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt innam al-a'malu bin-niyyat, att handlingar sker endast i enlighet med dess avsikt. Allah azza wa jalla har sagt ala lillahid-dinul khalis. Sannoliken så är den uppriktiga religionen endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga att när man kallar andra personer till islam eller man försöker sprida dawa, så gör man det endast för Allahs skull. Och man gör det inte för att man vill att andra personer ska säga om honom, kolla mashallah vilken dawa han gör, eller kolla han har en egen hemsida, eller kolla vad mycket dawa han gör, han översätter artiklar och han gör si och han gör så. Det här spelar ingen roll vad folk säger. Det viktigaste är att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med oss. Så man gör det bara för Allahs skull. Man vill att han ska bli nöjd med en. Och man vill få den här stora belöningen som man kan få. Den andra saken som man ska tänka på när man gör dawa är att man följer profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna i det man gör. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en handling som inte är i enlighet med denna angelägenhet kommer få den tillbaka visad för sig. Så när man gör dawa så gör man det i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Man kan inte hitta på egna tillvägagångssätt. Det vill säga att så som vissa personer gör dawa till exempel idag, att de gör en teater till exempel. Det här är inte någonting som är föreskrivet att göra dawa på. Sen kan man göra dawa om man använder sig utav modern teknik. Det är inte fel i sig. Till exempel att man använder sig av internet för att sprida vidare artiklar eller sprida vidare föreläsningar. Det här är inte fel i sig. Man har bara spridit vidare föreläsningar eller artiklar, vilket i sig är föreskrivet. Man gör det på ett modernt sätt, det är inte fel. Men att komma på helt egna tillvägagångssätt som inte har någon grund i islam, eller att man börjar sjunga islamiska sånger till exempel, som man säljer, det har ingen grund i islam att göra dawa på det här sättet. Så man ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna för att den ska bli accepterad, den här handlingen. Och det här två villkoren som jag nämnde nu är villkoren för att varje handling ska bli accepterad. Man gör det endast för Allahs skull. Och man gör det i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Tredje villkoret, eller tredje saken man ska tänka på när man gör dawa, är att man gör det i enlighet med kunskap. Och som sagt, att folk är på olika nivåer utav kunskap. En person som bara känner till en hadith av profeten sallallahu alaihi wa sallam, det är inte fel att han skickar vidare den på ett sms eller på ett mail. Och sprider den vidare om han vet att den är autentisk. Det här är någonting som är bra. Men han ska inte börja lägga sig i att börja förklara den i enlighet med sitt eget intellekt och vad han själv tror. Utan man gör så pass mycket man kan. Och man tar inte saker och ting vatten över huvudet. Allah azza wa jalla har sagt قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Allah azza wa jalla säger till sin profet, säg det här är min väg. Jag kallar till Allah med insikt. Och insikt som de lärde har förklarat här, det är stark kunskap. Och man har kunskap med hjärtat. Och man har insikt i det man gör. Och när man gör dawa så måste man ha kunskap. Man kallar en annan person till islam till exempel, så måste man ha kunskap om 3 stycken saker. Man måste ha kunskap om det man kallar till, om sin religion. Om man ska kalla till den islamiska monoteismen, så måste man ha kunskap om monoteismen. Man måste ha kunskap om sin egen religion. Kallar man folk till att be, så måste man ha kunskap hur man ber. Kallar man folk till att fasta, så måste man veta hur man fastar och så vidare. Sen måste man ha kunskap om den man kallar till. Det vill säga, om man kallar en person till islam, så måste man åtminstone veta vilken religion eller ideologi han har. Om man kallar inte en kristen till islam på samma sätt som man kallar en ateist till islam. En kristen, så kanske man debatterar med honom baserat på saker och ting som står i Bibeln, och att båda tror på Allah och tror på profeter och tror på änglar. Men man pratar inte med en ateist på samma sätt. En ateist tror inte att det finns en gud, och inte att det finns änglar, och inte att det finns profeter, och tror inte på Bibeln och tror inte på någon bok överhuvudtaget. Så hur man pratar med en ateist är ett sätt, och hur man pratar med en kristen eller jude eller hinduist eller buddhist eller vem det nu än kan vara är ett annat sätt. Så man måste veta vem det är man pratar med för att man ska kunna nå fram med sitt budskap. Det tredje saken man ska ha kunskap om är hur man ska förmedla budskapet som man själv har till den här personen. Alltså, när man gör dawa så måste man veta, okej, den här personen, han är politeist och jag är monoteist. Hur ska jag kunna få fram budskapet om monoteismen till den här personen som är politeist eller ateist och så vidare? Det här måste man också ha kunskap om. Så det är de här 3 saker man ska ha kunskap om sin egen religion, om den personens religion och hur man ska förmedla budskapet i sig. Det finns vissa saker som man kanske inte behöver lika mycket kunskap om. Att bara påminna en person att du borde be. Det här behöver man inte ha jättemycket kunskap om. Det är en person som kanske redan vill be, och man bara påminner honom. Det är en påminnelse i sig. Men att prata med en person som inte är muslim till exempel, och hur man ska kalla honom till islam, det kräver dessa 3 villkor. Den 4 saken man ska tänka på om man gör dawa är att man ska ha mjukhet. Man ska vara mjuk med den personen man pratar med. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Men yuhram al-rifq yuhram al-khair." Den som har förvägrats att få mjukhet har förvägrats att få godhet. Det vill säga att genom att man är mjuk med den personen som man talar med, och inte är hård och inte förbannar honom och inte talar illa mot honom och så vidare, så kommer man kunna nå fram till den personen. Allah azza wa jalla säger: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ." Och vid Allahs välsignelse så var du mjuk mot dem, ja Muhammad. Profeten sade att han var mjuk mot de personerna som var runt omkring honom. "وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ." Om du hade varit hård och hård i ditt hjärta mot dem, så hade alla försvunnit ifrån dig. Det vill säga att genom att man är mjuk och snäll mot den personen som man kallar, så kommer man att kunna nå fram med sitt budskap. Den 5:e punkten man bör tänka på när man gör dawa är att man måste ha tålamod. Det kan kräva tid att kunna nå fram med budskapet till den personen man vill kalla, eller till de personerna man vill kalla. Om det är ens familj, det är ens pappa, mamma, släktingar, kompisar och så vidare. Man ska inte tro att bara för att man har suttit med en person en gång att han ska acceptera allting man har att säga. Vissa personer kan det ta en vecka, 2 veckor, 1 år, 2 år. Det kan ta lång tid för vissa personer. Allah azza wa jalla säger: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Ha tålamod som ulul azm, de här 5 stycken största profeterna, hade tålamod innan dig. Så Allah azza wa jalla uppmanade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att ha tålamod i sin dawa, vilket han även hade. Profeten sallallahu alaihi fortsatte att kalla till Allah subhanahu wa ta'alas budskap under 23 års tid. I början var det väldigt få som följde honom, och till slut var hela den arabiska halvan som hade blivit muslimer och underkastade sig det muslimska styret, vilket var ungefär 3 miljoner kvadratkilometer mark, vilket var otroligt stor bit mark som hade underkastat sig till profet Hassans dawa. Från att han var ensam och kallade till det här, men hade tålamod, vilket även kräver. Man ska inte tro att man ska få frukterna av sin dawa på en kort tid. Man måste ha tålamod. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Inna min nasru ma'as sabr." Att man kan endast få seger genom att ha tålamod. En annan sak man ska tänka på när man gör dawa är att man ska vara en god förebild i det man gör, och man handlar i enlighet med det man lär ut. Allah azza wa jalla har sagt om sin profet Shu'aib: "Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Jag vill inte gå emot det jag förbjuder er från att göra. Det vill säga att Shu'aib förbjöd inte sitt folk att göra saker som han sedan gjorde. Så man ska inte, när man gör dawa, så ska man inte gå och säga till folk, till exempel: "Du borde be i moskén. Du kom, följ med och be i moskén." Så ber man aldrig i moskén själv. Eller: "Du borde göra si", så gör man inte det själv. Eller att man säger till någon: "Det är förbjudet att göra si och så", så gör man det själv. Det är förbjudet att röka, så sitter man och röker själv. Det är inte så man ska göra dawa, utan man måste först och främst praktisera det själv innan man kallar andra personer till det. En annan sak man ska tänka på är att man har bra akhlaq. Man har bra och gott uppförande. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Bland de bästa utav er är de som har bäst akhlaq. Så man alltid har gott uppförande och man handlar i enlighet med det som har kommit till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, hur man ska bete sig mot andra, och man praktiserar det. En åttonde punkt som man ska tänka på när man gör dawa är att för att man ska kunna få frukter och kunna nå fram, så måste man vilja att kämpa och uppoffra av sin tid och sina pengar. Framförallt av sin tid. Kolla på Nuh alayhi salam. Under 950 år så kallade han sitt folk. Och han sa: "Inni da'autu qawmi leilan wa nahara." Jag kallade mitt folk dag som natt. Det vill säga, han kämpade, han gav sin tid. Man ska inte tro att man ska kunna få ut frukter om man inte kämpar. Det kräver att man ger av sin tid. Det kräver att man uppoffrar och att man hjälper till och är villig att kämpa. För annars kommer man inte se frukter i det man håller på med. En nionde punkt man ska tänka på är att man ska veta att vägledning ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Och man kan endast göra sitt bästa för att försöka vägleda andra. Allah azza wa jalla har sagt: "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha." Du vägleder sannoliken inte den du vill, men Allah vägleder den han vill. Så man kan göra sitt bästa för att sprida Allahs budskap och göra dawa och försöka kalla andra personer. Men hjärtat i sig, och att den personen ska bli vägledd eller inte, det är upp till Allah. Och det för oss till den tionde punkten. Och det är att man gör dua för den man kallar till. Att man kallar sin pappa, sin mamma, sina släktingar, sina kompisar, sin omgivning till att börja praktisera, till att bli muslimer. Så måste man göra dua för den personen. Och man måste verkligen från sitt hjärta vilja gott för den här personen. Om man bara kallar en annan person och pratar hårt mot personen och säger: "Du borde göra si", och sen när man inte ser att han gör det, så börjar man typ garva eller gå därifrån. Då vill man inte gott för den personen. Utan man ska verkligen med uppriktigt hjärta vilja att när man kallar en annan person, till exempel, att du ska börja be. Att man verkligen vill att han ska börja be och att Allah ska rädda honom från helvetet genom det här. Och sen att man gör dua för den personen, att Allah ska öppna upp hans hjärta. Det här var några av de sakerna man ska tänka på innan man gör dawa, eller under tiden man gör dawa. Som sagt, att man ska ha uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Man ska ha kunskap, mjukhet, tålamod och vara en god förebild. Ha bra akhlaq och att kämpa och uppoffra sin tid. Och att man ska veta att vägledningen ligger i Allahs händer. Och man ska göra dua och söka hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala att de ska bli vägledda. Taib, som jag berättade innan, så finns det olika nivåer på de som gör dawa. Och eftersom inte någon av oss här inne är ulema, så är det onödigt att jag ska sitta kanske och prata om olika grejer som ulema kan göra dawa på. Om hur en alim kan skriva en bok eller hur en alim kan göra en debatt är egentligen onödigt. Utan de punkter jag tänkte ta upp är sånt som vi alla vanliga muslimer kan sysselsätta oss med för att sprida vidare Allah subhanahu wa ta'alas budskap och för att göra dawa. Jag delade upp det i olika kategorier på olika platser där man kan göra dawa. Första som stället där man kan göra dawa är att man gör dawa hemma. Och att göra dawa hemma, det kräver först och främst att man ska se situationen för sitt eget hem. Olika personers hem kan skilja sig. Vissa kommer från icke-muslimska familjer, vilket kräver att man ska göra en viss sak. Vissa kommer från muslimska familjer, vilket kräver att man ska bete sig på ett annat sätt. Vissa kommer från praktiserande familjer. Vissa kommer från familj som tillhör någon grupp eller som har bidda i sig eller liknande. Så en familj skiljer sig från en familj. Men eftersom de flesta här kommer från muslimska bakgrunder, så tänkte jag ta upp ungefär vad man kan göra i en muslimsk familj. Eller vad man kan göra i sin egen familj om man är pappan eller mamman i familjen. En sak som är bra att man har hemma är att man har ett litet islamiskt bibliotek hemma. Att man åtminstone har lite böcker om islam. Om man kan arabiska är det bästa, men annars att man har det på engelska eller svenska. De få böckerna som finns på svenska, men på engelska finns det en hel del böcker. Försöker köpa in lite böcker som man har hemma i ett litet bibliotek. Och man försöker uppmana sin familj att läsa om islam. Så att de ska åtminstone någon gång i veckan eller några gånger i veckan sitta och läsa någon bok om islam och lära sig mer om islam. Eller att man lägger flygblad hemma eller liknande som är tryckt. En annan sak som man kan göra med sin familj är att man sätter på föreläsningar som finns. Till exempel man går in på Islambok nu och laddar ner en föreläsning av någon av bröderna som haft en föreläsning eller någon av Mashaikh. Så kan man lyssna på den tillsammans med familjen. De kanske själv inte skulle gå in på hemsidan och lyssna. Men om man själv sätter på den och uppmanar dem att sitta och lyssna tillsammans en gång i veckan eller liknande. Så är det något sätt man kan göra dawa på. En annan sak är man kan göra dawa på att man talar om saker och ting som man har lärt sig om islam. Man har läst en artikel så berättar man vad man har läst. Eller när man har gått på en föreläsning så sitter man och talar vid middagsbordet eller när man snackar lunch eller frukost eller någonting. Så pratar man om någonting som är islamiskt. Så att inte bara all ens diskussion handlar om saker och ting som har med dunja att göra. De försöker prata om det. Försöker få upp folks iman och hjälpa folk att stärka deras iman. Och prata om det som har med islam att göra. Och särskilt om rätt akide. En annan sak som kan vara bra att göra för att kunna göra dawa hemma. Är att man sätter på Koranen så att folk lyssnar på Koranen. För att Koranen har en otrolig effekt att påverka människor. Så att man har på Koranen hemma och folk får lyssna. Utan självklart att man ska inte störa folk om de sysslar med andra saker. Att de inte vill lyssna just då. Men vid passande tillfällen sätter man på Koranen. Även folk, föräldrar som kanske inte är så praktiserande. Kan ofta bli påverkade av att de hör Koranen. Eftersom det har en så pass stark effekt på människors hjärtan. En annan sak man kan göra för sin familj är att man informerar om lektioner eller föreläsningar eller när det är konferenser som när Sheikh Abdurrahman har kommit hit nu till exempel. Man informerar dem, försöker ta med sig sin familj och gå på föreläsningar tillsammans. Även om det är ens pappa eller mamma eller syskon eller liknande. Så man går inte bara dit själv utan man försöker åka dit tillsammans med dem. Om man bara säger till exempel kom dit, skicka ett sms så kanske det inte har samma effekt som man åker dit tillsammans med en bil eller med tåg till exempel. Och sista punkten när man kan göra hemma, det är framförallt systrar. De har ett otroligt ansvar när det kommer till att korrigera hemmet hemifrån. Särskilt när det kommer till att uppfostra barn. Eftersom kvinnorna har större ansvar när det kommer till att uppfostra barnen än vad männen har. Så kvinnorna har ett otroligt ansvar att göra dawa hemma på sina barn. Och uppfostra dem på ett islamiskt sätt. Uppfostra dem med att älska det som har med islam att göra. Och man påbjuder inte det goda genom att man är hård. Att varje gång de ska höra om någonting som har med islam att göra med bönen så är man hård och skriker på dem. Och när de får vara ute och leka med sina kompisar så är alla glada. Det är inte så man ska påbjuda det goda. Utan man ska göra en miljö hemma där allting som har med islam att göra är någonting som är, de tycker om. Och någonting som är roligt för dem. Någonting som de blir glada av att göra. Inte att de ska bli påminda om att deras föräldrar blir sur och skriker så fort de har med någonting som har med islam att göra. En annat ställe man kan göra dawa på är i sin lokala moské eller den moské man brukar be i. Om man ber i en moské så antingen kanske moskén i sig är från någon grupp eller från Ahlul Bidda, folk av innovation och så vidare. Då kanske man inte kan ha så stor inverkan på moskén. Men stor del av moskéerna som finns, alhamdulillah, till exempel i Stockholm och så, är bara vanliga muslimer som praktiserar sin religion. Och de är bara glada ofta som det kommer ungdomar eller andra personer som är praktiserande i moskén. Och då är det väldigt viktigt att man har gott uppförande och beter sig gott i moskén. Och att man har respekt för de äldre. Och man måste förstå att man kanske började praktisera för 1, 2, 3 år sedan. Och man pratar med en äldre man som man kanske ser gör någonting fel. Men att han kanske har varit praktiserande i 40-50 år. Så ska man komma och säga till honom. Det kan vara svårt för honom att acceptera det här på direkten. Utan man har respekt. Och man respekterar reglerna som finns i moskén. Och man beter sig gott och har gott uppförande med ledningen och så vidare i moskén. Och om man har god relation till dem i moskén. Så det är lättare att man ska kunna hjälpa till och kunna göra saker och ting som har med dawa i moskén. Har man god relation till ledningen och de som är i moskén, den som är imamen i moskén eller den som gör adan i moskén och så vidare. Så är det lite olika saker man kan göra. Till exempel, man kan sätta upp affischer med reklam för konferenser, lektioner eller andra dawa saker i moskén. Till exempel, det finns en affisch som vi tryckte förut som handlar om bönens dygder. Man sätter upp så att det finns den här affischen så folk som kommer dit på fredagsbön och kanske bara ber fredagsbön till exempel. De ser alltid de här haditherna som handlar om hur bra det är att be så kanske de blir påverkade. eller man sätter upp affischer när det är de här ramadankonferenserna och så vidare. Om man har bra kontakt med ledningen och man ber dem om deras tillåtelse, så brukar man inte ha något problem alls med att man får sätta upp de här affischerna. Men om man istället beter sig dåligt och man är orespektfull mot de personer som är äldre där, så kommer de självklart inte vilja hjälpa med de här sakerna. En annan sak man kan göra i sin lokala moské är att man lägger flygblad där på en synlig plats som folk kan sitta och läsa. Folk som kommer på fredagsböner eller på andra böner, så finns det flygblad som ligger där som de kan läsa och ta hem. En annan sak är att man kan snacka med ledningen i moskén om att till exempel bjuda dit studenter, folk som har studerat och har studerat och lärt sig om islam, att hålla föreläsningar eller hålla khutba där eller hålla lektioner där eller liknande. Så att det även ska kunna hållas lektioner i moskén, ens lokala moské, från tillfälle till tillfälle. En annan sak, man kan snacka med ledningen, man kanske kan köpa in ett litet moskébibliotek. Man lägger sina pengar fisabilillah för en sån här sak. Att folk som sitter där till exempel mellan Maghrib och Isha, att de ska kunna sitta och läsa böcker om islam och kunna lära sig om islam. Så varje person som sitter och läser de här böckerna kommer man få belöning för. Även om man själv inte kan skriva en bok, så kan man åtminstone köpa dit en bok som förhoppningsvis folk kommer läsa i. Och tyvärr i nästan alla moskéer som finns i Sverige så finns det inte ett bibliotek. Och det är bra om det kan finnas ett bibliotek. Man kan ha, det kan finnas en Sahih Bukhari, en översättning av Koranen. Det kan finnas lite olika grejer som folk ska kunna läsa i. Så man har kontakt, bra kontakt med ledningen, man betett sig gott och man har bra uppförande, så kan man göra det här. Och varje person som läser de här böckerna senare, och det behöver inte ens kosta en så mycket. Man lägger ut 1-2 tusen kronor på en sån här sak under en lång tid. Man lägger 100 kronor i månaden på det här till exempel. Så har man ett litet eget bibliotek inne i moskén som folk kommer kunna läsa i fram till domedagen bin Allah ta'ala. Så det är jättestor belöning att kunna göra det. Ett annat ställe man kan göra dawa på är i en skola eller universitet eller på ens jobb. Om man går i en skola där det är många muslimer, så brukar det oftast finnas en böneplats som man kan be, eller på ett universitet. Och där generellt när man är i sin skola eller universitet, man påminner folk att följa med en och be. Till exempel efter klassen så tar man med sig några kompisar och säger: kom igen, vi måste be dhuhr nu, måste be asr nu och så vidare. Det här är viktigt att göra. Man kan också i sin bönesalen efter tillåtelse hänga upp postrar, man kan lägga ut flygblad, kanske kan dela ut cd-skivor med föreläsningar. Och generellt att man är en god förebild när man är på sitt jobb eller i skolan. Att man inte är den eleven som alltid kommer sent och inte gör sina läxor, beter sig dåligt, utan man är den som är, man är en god förebild framför andra. För man beter sig dåligt i allting som har med dunja att göra, så kommer folk inte lyssna om på en när man pratar om din. Om man alltid är den som är sen, man beter sig dåligt och så vidare, då kommer inte folk lyssna på när man pratar om religion, att följa med till moskén och så vidare. Men om man beter sig gott och man har en god förebild, så kommer man kunna ha en stor inverkan. En annan sak också, man kan fixa ett litet islamiskt bibliotek till exempel till bönesalen som finns. Så när folk på rasterna kommer dit efter att de har käkat lunch eller liknande, så kan folk sitta och läsa i dessa böcker som finns i moskén. Ett fjärde ställe som man kan göra dawa på är att sprida till exempel via internet eller via telefon eller liknande. Man har till exempel via mobilen, så fixar man en liten sms-lista med sina kompisar och släktingar och så vidare. Så kan man skicka vidare hadith kanske någon gång i veckan, eller man skickar vidare kuriosum, fawaid som man har lärt sig. Och då får man tänka självklart på vem man skickar, vad man skickar till vem. Så man skickar inte till någon kanske som är helt nybörjare, någonting som är komplicerat eller liknande. Utan man kan skicka vidare enkla, lätta saker. Hadither, verser eller saker som man har lärt sig, någon fatwa eller liknande. Och man tänker efter vad man skickar till vem, självklart. Det här kan vara bra. Eller man skriver upp sig, till exempel Yusuf Swede, han har en sms-lista där man där det är nyheter om dawa när det är lektioner och så vidare. Så kan man skriva upp sig på den listan och kanske skicka vidare till sin egen lilla lista av släktingar till exempel, eller andra kompisar som inte är med på den här listan. Via internet kan man göra otroligt mycket dawa. Man kan sprida jättemycket gott via internet. Och internet är som en kniv. Man kan både skära bröd med den och man kan sticka ner folk på gatan. Man kan göra gott och man kan göra dåligt med den. Samma sak med internet. Det finns jättemycket dåliga saker på internet, och man kan göra otroligt mycket gott via internet. Så, och en av de saker man utan tvekan kan göra är att man kan göra dawa via internet. Man fixar till exempel en maillista med några kompisar som skriver upp sig på den. Så skickar man vidare artiklar till dem en gång i veckan, 2 gånger i veckan eller liknande. Eller man skickar vidare föreläsningar Till exempel man skriver ett brev till några personer. Man säger jag lyssnade på en jättebra föreläsning som handlade om si och så. Lyssna på den här föreläsningen också. Jag rekommenderar den eller liknande. Det här är ett jättebra sätt att kunna sprida dawa till andra personer. Sen det som väldigt många ungdomar har idag också. Facebook. Facebook har många problem i sig. Jag har aldrig haft Facebook så jag kan inte säga riktigt vad som finns där. Men jag har hört att det finns många dåliga saker där. Men man kan samtidigt nå ut till väldigt mycket folk där. Man kan göra reklam för konferenser, föreläsningar, skicka vidare hadither och så vidare. Så den personen som har det redan, jag kan inte direkt sitta och uppmana folk till att fixa det, men att om man har det redan, så istället för att utnyttja det till dåliga saker så kan man utnyttja det till goda saker. Så man kan nå ut till mycket folk därigenom och man försöker göra det bästa av situationen. Och samtidigt ska man självklart inte ge sig in i debatter med folk och sitta och debattera, för det sa vi som sagt, det måste man ha kunskap för att kunna göra. Men man kan göra reklam för föreläsningar, till exempel nu den här konferensen som har varit, man kan göra reklam för den. Det finns också på islam.nu har jag sett, man kan dela med sig en lektion, man lyssnar på en föreläsning som man tycker är bra. Så kan man klicka dela med sig så kommer det till andra personer och så vidare. Sen finns det andra sociala medier man kan använda sig av, så Twitter och bloggar och alla andra grejer, och ni känner till det bättre än mig. Men som sagt, genom internet så kan man göra otroligt mycket dawa. Och man kan nå ut till folk som man annars aldrig skulle kunna nå ut till. Alltså om det till exempel finns mycket dawa i Stockholm så kanske det inte finns någon dawa alls i Lappland. Men man kan nå ut genom internet till folk som bor på andra ställen och få kontakt med andra muslimer och sprida det som är gott till exempel. Så, och jag är helt övertygad om alla vi som är här och andra muslimer generellt som är praktiserande, om alla skulle ta sitt ansvar och försöka hjälpa till och sprida dawa via internet till exempel, så skulle vi kunna nå ut till otroligt mycket folk och kunna få mycket mer folk att bli praktiserande och lära sig om tawhid och lära sig om sunna och rätt aqida och så vidare. Men det är som sagt upp till var och en om man ska ta sitt ansvar eller inte ta sitt ansvar. Och tyvärr är problemet med muslimerna idag att muslimerna, stor del av muslimer förväntar sig att någon annan ska göra arbetet åt den. Man förväntar sig att någon annan ska göra dawa åt den, någon annan som ska göra det här, någon annan ska ta hand om det här, och man känner inte att man själv har ett ansvar. Istället ska man tänka på de här haditherna, de här dygderna som jag pratade om innan. Vilken otrolig ärje det finns att du kommer stå framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Den andra personen som är aktiv på internet, han står framför Allah på domedagen och blir frågad om det han säger. Men du står också framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Sprid gott. Sprid khair som du kommer kunna få med dig i graven och kunna dra nytta av efter ditt liv. Och som sagt, om bara vi som är praktiserande idag och har börjat Allah har väglett oss till det som är gott, om vi bara skulle bli mer aktiva så skulle vi kunna sprida otroligt mycket khair. Och de personerna som kanske håller föreläsningar, de kan inte sitta samtidigt och skicka vidare föreläsningar till 1000 personer på Facebook eller på via mail eller liknande. Men det kan andra personer som går på föreläsningarna göra. Så det gäller att man är aktiv. Sen det man kan hjälpa till med när det kommer till gemensam dawa är att man till exempel kontaktar de bröderna som sysslar med dawa och frågar vad man kan hjälpa till med. Att man visar framfötterna, är det någonting jag kan hjälpa till med att göra inför föreläsningar, inför konferenser? Kan jag hjälpa till att dela ut flygblad? Kan jag göra si, kan jag göra så? Man visar framfötterna och lägger fram förslag. Man känner till själv vad man är duktig på. Är man duktig på att använda data så kan man använda sig av det. Och är man duktig på andra saker så kan man använda sig utav det man är duktig på. En annan sak man kan göra dawa på är att man fixar till exempel bjudningar hemma hos sig själv. Man fixar varannan vecka till exempel. Man har middag eller fixar fika och bjuder hem folk hem till sig som kanske inte är så praktiserande eller vill konvertera. Eller folk som redan är konvertiter eller liknande. Man bjuder hem dem till sig och visar den riktiga bilden utav islam. Man visar hur generös muslimer är. Man bjuder på gott och man visar hur det är och pratar om islam och pratar om gott. Man kanske bjuder dit bröder som är mer kunniga än en, eller systrar som är mer kunniga än en och så vidare. Så sitter man och pratar om islam och pratar om gott och bara visar generellt hur en muslim ska vara. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Den som tror på Allah den sista dagen ska vara givmild mot sin gäst. Och samma sak här. Man visar upp hur en riktig muslim ska vara. Man bjuder hem några gamla kompisar, 4-5 stycken. Bjuder man hem för många så blir det oftast, man kommer inte fram till så mycket resultat om man ska ha 30 pers där. Men man 5-6 stycken, man sitter och snackar om det som är gott och så. Och det här kan ha en otrolig inverkan på folk. Och det kan oftast ha en större inverkan kanske om man sitter och pratar om skid. En och en eller en och två eller liknande. Än vad det har om en person kan kanske gå på en föreläsning. Sista saken jag tänkte bara nämna också som man kan göra är att man går på lektioner generellt och föreläsningar. Man går dit och man ser att kanske folk som kommer dit är nya, så sitter man då kanske och pratar med dem efter och kanske ger ett flygblad eller liknande. Man tar med sig kompisar dit, att man åker tillsammans gemensamt i bil eller tåg eller buss eller liknande. Och man försöker ta med så mycket personer som möjligt, och så kanske det är så att de blir vägledda genom att gå på föreläsningar. Det var allting jag hade att säga för idag. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.